Hur är det med Bengt Anderberg? Har han egentligen någon, ja, någon livsåskådning? Han verkar så hit och dit. Så man vet aldrig vad man har den karn. Men nu kan man ju fråga honom.
Nej, det vet jag inte själv heller. Ja, vad jag vet är att jag inte vet någonting. Om man ska göra mynta en aforism. Jag kan inte alls förstå hur man kan ha någon åskådning om livet. Det förefaller mig bara vara en enda obegriplig röra.
Ditt eller...
Ja, hela livet säger vi nu var stort. Jordelivet, människornas liv på jorden. Eller överhuvudtaget allt som lever här på jorden. Det är ju alltsammans som det ser ut. En följd av tillfälligheter. Vem tusan var det som gjorde att man blev till? Rena slumpen. En man som fick syn på en kvinna en gång i urtiden. Och ännu längre tillbaka. Ju längre tillbaka man går, desto konstigare blir det ju. Om man börjar i ursoppan som de gör nu för tiden. Vad var det som hände där? När cellerna började upptäcka att man kunde förtära varandra och satte igång hela kalaset. En enda röra tycker jag det är utav obegripligheter. Och dessutom en enda röra av elände. Det har alltid förvånat mig att det kan finnas människor som är glada, är tacksamma mot tillvaron. Den här gräsliga Aya Sayonma, hon bular fram, jag är så glad. Nej, jag vill tacka livet.
Jo, den är skriven av en chilensk kvinna.
Ja, det hjälper inte vem den är skriven av. Det är så bottenlöst dåligt och gräsligt. Och framförallt den tanken att det ska vara någonting att stå efter att leva. Har du sett vad det står om för min dörr här? Inter rogatus deniga vissem. Tillfrågad skulle jag ha nekat. Alltså att födas. Om någon hade frågat mig så skulle jag ha sagt nej, 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 nej. Och jag kan inte förstå att någon kan finna något gott eller åtråvärt eller värt tack i den här tillvaron. Jag som ändå har levt ett privilegierat liv och fortfarande lever ett privilegierat liv. Mm. Fått en hobby, en talang som duger att leva på och alla möjliga hobbyer och bra äktenskap. Och jag har ingenting att klaga på alls, va? Jag tycker ändå att livet är skit. Och framförallt att det inte finns någonting att gå efter. Så man skulle kunna säga att det skulle vara någon mening eller avsikt eller något sånt där. De religiösa människorna, de har ju någonting, ett behov att tro tydligen som tar över allt vad förnuft heter. Du vet Wallin, va? Aknar så mycket skönt i varje ogivet sig förråder. Hur skön då måste själva källan vara? Den är evigt klara. Det är ju nonsens. Minsta blick ut i naturen visar ju bara mord, mord, mord. Alltsammans.
Ja, i naturen där är det, gäller att äta eller ätas.
Nej.
Men det är ju, du sa förut att det är oordning. Men det är ju i sig en grym, men dock konsekvent ordning.
Ja, det kan man kalla det för. Men inte tyder den på någon kärleksfull förmyndare eller befälhavare. Det är obegripligt för mig. Men de har alltså ett behov utav att tro, de här människorna. Och så är det väl med de som ska ha en livsåskådning också till varje pris. En sån, en livssyn. Ljus eller mörk. Låt vara. Jag kan inte se någon, ett enda sandkorn att stå på när det gäller att skaffa sig någon syn på det här. Annat än att det är obegripligt och meningslöst. Men vänta nu. För det är jag inte ledsnare än dem. Jag är ju en glad skit som du vet. Dels är jag mycket ytlig av naturen. Men jag är tillgänglig för djupare känslor också, är klart, i estetik och sådär. Och sorger har jag ju som alla andra, djupa. Men jag är alltså, jag har förmågan att glömma sånt där för en tillfällig sak, stämningar och sånt där. Så jag är inte på något vis olyckligare än de här som har livsåskådningar.
Men din poesi är ju ofta, jämfört med så mycket annat här i världen, är den rätt ljus och glad, ja, vill man säga. Du kan skriva om hur filbunken ser ut hemma hos Runeberg.
Ja, visst.
På den tiden. Ja. Och så förde tankarna över till Kristiansö som vi sitter och ser utanför här. Du förde hem till dig och det är en dikt över tiden. Och det är en ljus och glad dikt som så mycket annat du har skrivit.
Jo, jag grips av en stor glädje många gånger. Framförallt kanske när jag jobbar och det går bra. Då löper det, då har jag inga bekymmer alls. Eller när jag är ute och cyklar och har kommit in i andra andningen. Va? Då tycker jag, härligt, härligt, härligt. Och de stunderna, lägger man tillsammans dem så blir det väl, vad kan det bli på ett liv? Några veckor kanske. De ska man inte förakta. Men det är ju inte livet, va? Det är ju nästan då man glömmer livet. Det är så härligt som man vill bara dö, som vi säger i Göteborg. Kanske man säger upp i Umeå också. Men det är ett typiskt uttryck förresten. Det var så skönt som man ville dö. Jag tror inte många människor står ut med att bara leva. Utan det måste alltid finnas någonting Att se eländet i ögonen hela tiden, det tror jag inte. Utan det ska vara arbete. Många flyr till jobbet, va? Andra flyr till de som har mycket pengar, till ett ohejdat nöjesliv. The jet set och såna här grabbar och tjejer, va? Det finns inte många som bara lever. Och vad skulle de göra då? Som katter till exempel, som ligger och lever. Den förmågan har vi ju inte, va?
Nej.
Det ser ju så gott ut när de gör det i alla fall. De har nog ingen livsåskådning. Nej, det tror jag inte. Det går bra.
Men det är därför som Tingsten, han tyckte om katter, minns du, skriver just där med morer. Och det är många som har, inte har förstått sig på hundar, men katter gillar dem. Ja, det är ju lika.
Jag tycker om både hundar och katter. Jag tycker nästan om alla djur. Fästingar.
Du har ju sagt om kor, att man kan inte idissla och ha, är det 4 magar de har?
Mm.
Man kan inte ha det utan att ha ett rikt inre själsliv.
Nej, det är
så
klart.
Det har du tänkt dig.
Ja, visst. Men jag tycker när man ser kor som ligger och idisslar så är det alldeles uppenbart att de lever ett inre liv. Om det sen kallas själsligt eller vad man vill kalla det för. Mm. De drömmer säkert härliga drömmar då.
Jag har träffat flera förresten människor inom kyrkan och frikyrkan som har sagt att Bengt Anderberg, som uppehåller sig så mycket vid religiösa ting, han är säkert sökt att, och nu på sin ålders höst så sluts cirkeln och han är på väg in i Guds famn, det tänker de sig.
Jag vet inte hur många gånger jag har hört det, och jag har ju dessvärre givit anledning till sånt snack också med sån här fånig kvasireligiös diktsamling som jag skrev i min ungdom med Gud och allt möjligt. Det är sorgligt, jag måste nog säga några ord om det. Jag har aldrig varit religiös, jag är född hedning och har förblivit så. Men man går ju och svärmar naturligtvis under stjärnhimlen och tänker på ett och annat sådär suddiga tankar, va. Och i unga dagar när jag skrev dikter och det gick så oerhört lätt, det är faran för mig att jag har så lätt för att skriva, och blev så snyggt sådär snarfagert, va, så tänkte jag för mig själv, vad är det här för någonting, det är rena kristendomen, kan det duga? Men så tänkte jag, men det är ju så jävla vackert, det får vara. Och så skickade jag det till förlaget och så blir det tryckt, och den har jag ju fått äta upp sen. Men som sagt var, jag har verkligen inget sinne för det där.
Jo, men det, nu är det så att det är få människor som läser Bibeln utan att vara troende. Och du säger väl tvärtom att de troende läser egentligen inte Bibeln riktigt sådär.
Nej.
Helt igenom. Men då tänker man sig att upptagenheten vid Bibeln och arbetet i Bibelkommissionen, det är för att du är potentiellt frälst helt enkelt. Eller på vägen.
Ja, potentiellt. Ja, man ska ju aldrig säga aldrig, men det skulle förvåna mig högeligen om jag blev omvänd på dödsbädden eller något sånt där. Jag skulle bli jävligt förvånad. Nej, jag tycker bara det är så intressant med alla religioner. Och kristendomen jag är ju född och uppväxt med, och den är ju så väldigt fascinerande och besynnerlig och avskyvärd och intressant. Men dessutom så behövs det ju precis sådana människor som jag, agnostiker eller ateister, för att få lite fason på den här Bibeln, eller lite reda på hur det ligger till och sådär. Va?
Mm.
Det finns en enda bok, så vitt jag vet, som heter The Bible Without Theology, som sysslar lite med
Bibeln utan teologi.
Ja, just det. Ja. Som sysslar lite med hur Bibeln ser ut om man lägger bort de teologiska tolkningarna, som dessvärre bara härskar hela tiden. Va? Mm. Alla som du säger, praktiskt taget alla som har forskat i Bibeln har ju varit religiösa. Mm.
I det förra programmet talade vi om livsåskådning och hur du tyckte det var märkligt att folk kunde hålla sig med sådant och se någon mening i den här krångliga, stökiga, slumpmässiga tillvaron. Du fann inte något skäl till att ha någon särskilt genomtänkt livsåskådning. Du har kanske någonting att tillägga till dessa minuter, så kunde vi gå över till att tala om då den del av en åskådning som vi ändå då benämner det politiska.
Ja, just det. Man har ju, vad man än anser om tillvaron, så har man ju ett behov av ordning eller rättvisa eller vad det är för någonting. Var det nu kommer ifrån, det kan man ju spekulera över. Tänk bara på en sån sak som att lagarna egentligen från början kommer uppifrån. Hammurabi och såna här gubbar, det var ju kungar och präster och sånt som stiftade dem där uppe och ändå hade en viss tanke på de fattiga.
Mm.
Det är rätt så tankeväckande. Men ska man säga att jag har någon syn på livet, så är det socialismens. Jag har varit socialist i hela mitt vuxna liv och framhärdar. Och det grundar sig väl i viss mån på tro eller övertygelse, för att jag är ju inte något klart tänkande huvud, utan jag är ju, jag brukade kalla mig känslosocialist när jag var ung, och det ligger något i det. Jag har en sån stark känsla för de som alltid har fått vara statister, de små människorna. Tänk dig bara en sån tanke som att det säkert finns slavar än idag i någon mening slavar, som härstammar från slavar, som har varit, hela släkten har varit slavar hela tiden, och nu kanske de går i något löpande bandjobb eller sånt där.
Jag tror det var bara in på 60-talet som slaveri formellt förbjöds i vissa länder, ja. Jag tror Saudiarabien eller sånt
formellt,
där.
Det var ju bara formellt det där, vi vet ju att det finns slaveri, och om inte annat så finns det ju den här förfärliga prostitutionen. Där folk är slavar. För övrigt kan man väl säga att vi alla är slavar i kapitalismen. Man är ju bunden av det kommersiella, vart man än vänder sig. Mm. Och jag tror, jag har någon sorts optimistisk tro på människornas förnuft i det fallet. Jag tror att så småningom, låt oss säga om 10 000 år brukar jag dra till mig, så kommer folk att ha insett att det är vansinnigt att hålla på och slåss om pengar eller makt eller vad det är för någonting. Det är opraktiskt helt enkelt. Det sliter ut den utan någon mening. Ja,
du har ju sagt en gång att för 10 000 år sedan då slog folk ihjäl varandra för minsta lilla sak. Men nu så går vi inte i krig för sådana saker. För några hundra år sedan så var ju då Öresundstull och annat anledning att kastas över dansken. Men nu kan vi ha kitsliga frågor inom nordiska länder, men vi faller inte varandra stuper i krig.
Nej, just det.
Så det går framåt så att säga.
Ja, det tycker jag, det är obestridligt. Va? Vi har faktiskt fått en inre övertygelse om att det inte är rätt att slå ihjäl varandra. Och det hade man inte i urtiden. Va? Då var det fullständigt schysst. Jag hörde en gång en moderat politiker som höll ett föredrag. Och han sa så här: i grund och botten är alla människor moderater. Och så gjorde han den där lilla pausen för att få en applåd. Han fick en dålig applåd för det var ingen god talare. Men det har han ju fullständigt rätt i. Det lilla barnet i vaggan är typiskt moderat. Det betraktar ju världen som sin egendom. Va? Allt som finns, det är till att ta och äta eller åtminstone stoppa i munnen. Men många människor växer ifrån det. Moderaterna stannar kvar på det stadiet.
Ja, visst.
De stannar kvar på det stadiet. Ja. Det ser man ju tydligt. De anser att det är schysst att hugga för sig. Och att det som faller ifrån bordet, smulorna, det ska gå till de fattiga. Välgörenhet eller någon sorts socialt litet, mycket litet skyddsnät som alltid kan göras grovmaskigt om tiderna blir sämre och sådär. Va? Det måste gå runt, annars blir det ju ingen kaka att dela på, som det heter. Mm. Det är ju så löjligt, så liknar ingenting.
Men jag tycker inte att det har blivit mer eller mindre lika grå katter, så att skillnad mellan moderater och andra, och så att du inte behöver bara hacka på dem, utan att det är ganska. Men nu får vi kanske en skattereform här som gör en dygd av låga marginalskatter.
Jag har svårt att förstå mig på det där slingrandet, men jag försöker att trösta mig med vad Sven Lindqvist sa en gång om den olidliga snigelfart med vilken socialdemokratin rör sig. Han menar att den i alla fall går framåt, och det kanske man kan hoppas på. Men det behövs naturligtvis påpiskare hela tiden. Va? Jag tror inte att man får lämna fält ensam. Det har de inte gjort heller för övrigt. Men vad jag menar är att det enda som kan göra livet något sån här rättvist, eller vad ska jag kalla det för, socialismen är, brukar jag säga när jag är snillrik, det system där människorna har minst möjlighet att skada varandra. Därför att man försöker ta bort vinstmotiven, va, som ligger bakom så mycket brottslighet. Man försöker att minska förmögenheterna som gör tillvaron så orättvis. Tänk dig nu till exempel de här fullständigt löjliga enskilda förmögenheterna som finns i världen. Där folk har lika mycket pengar som vissa länder har i nationalprodukt och sådär. Va? Vad ska det inte medföra för, om inte annat, om man är riktigt snäll och säger så här, vilka frestelser. I praktiken blir det ju så att de bara följer bara maktens lagar, penningmaktens lagar. Det blir så. Allt det där måste tas bort, tycker jag, om det överhuvudtaget ska kunna bli någon fason på mänskligheten. På mänsklighetens tillvaro menar jag naturligtvis. Jag menar inte alls att socialismen skulle förändra människorna. Så naiv är jag inte, eller så romantisk är jag inte. Utan vi är som vi är. Jag tror inte att vi kommer ändra oss på många miljoner år. Det får man ju se då. Men alltså, ta bort möjligheterna att skada varandra. Och jag ser ingen annan väg än socialismen stå. Att samhället får så mycket som möjligt att säga till om. Och att samhället framförallt, att vi är samhället.
Då får du göra skillnad. Det civilt samhälle å ena sidan och staten å den andra. Så att du inte får Big Brother som tar allt.
Jätteproblem. Jag har ju naturligtvis ingen lösning på. Det är ju så fatalt det här, Per. För att kunna avskaffa makten så måste man ju först erövra den. Och när man väl har den, då så har man ju sett mångfaldiga gånger hur det har gått. Va? Alla revolutioner slutar ju med diktaturer hittills. Va?
Den äter upp sina egna barn som Bysch nu säger.
Ja, just det.
Det är lätt att göra revolution, men svårt att ta sig ur den.
Precis det. Mm. Det är inte uppmuntrande och det är ett fruktansvärt problem hur man ska kunna administrera. Jag ser ju bara hur det är i kommunerna här ute, det är små, det finns ju små på vart man vänder sig. Ja. Man, det måste ju väl finnas, det kan väl inte ändras det där, men man får göra deras makt så liten som möjligt. Syndikalismen har väl, är naturligtvis på rätt spår, men jag undrar alltid om den och anarkosyndikalism och sånt verkligen har någon praktisk chans. Det är svårt att tro. Mm. Det är med de som, tycker jag, som är liberalismen. Liberalismen är en utmärkt lära, vore en utmärkt lära om mänskligheten består av änglar. Det skulle vara jättebra, alla skulle kunna vara liberala.
Men som det är nu... att de skulle säga till dig samma sak, att socialismen vore präktigt. Det är fint om folk vore lite bättre.
Nej, men jag är ju just för en starkt samhälle, va? Som ska hindra oss från att göra allt för våldsamt bruk av våra elaka egenskaper. Mm. Och liberalerna vill ju släppa människorna fria helt och hållet, i grunden alltså. Och det vet man ju vart det tar vägen. Det blir ju bara de rika och starka som styr till slut.
Men då har du hittat in i den här historiska studien något mönstersamhälle. Nej. Det här som de munkarna i Paraguay en gång i tiden etablerade i jesuiterna. Ja. Det var ändå på väg.
Det var snyggt. Det är nästan det enda vackra bladet i jesuiterna. Jag ska inte vara så kategorisk. Det är ett vackert blad i katolicismens historia. Ja. Och det sprack ju av kommersiella intressena. Affärsmännen krossade ju de här reduktionerna som de heter. Nej, det enda jag har sett som liknar någonting, det är väl tidiga kibbutzer i Israel. Mm. Där var det ju, men det går egentligen inte att driva ett företag på idealism så som de gjorde då. Mm. Det går kanske några decennier och det ska vara i liten skala. Sen spricker det. Man ser på alla sådana här ideella organisationer som blir stora. De är tvungna att anpassa sig efter marknadsekonomin och så är det klippt.
Bengt Anderberg, här på ön Bornholm, där kan man se dig betrakta på ditt sätt insekter och fåglar och växter, kort sagt naturens under. Du är då representant för, kan man säga, amatören. Och mot amatören kan man, om man vill, ställa mästaren. Och det ska vi fundera över ett tag. Ja. Mästaren har vi i bokform här.
Ja, då, jag har flera mästare. Jag tänkte säga en sak först. Jag är ju inte någon observatör. Jag är ju mera svärmare och drömmare och sådär. Men jag har vant mig vid att alltid gå omkring med ett förstoringsglas, ett vanligt enkelt av plast, hängande om halsen. Mm. Varje morgon går jag ut i trädgården, vilken årstid den är, och kikar på, som du sa, naturens under med förstoringsglas. Och det är ju en märklig värld som avslöjar sig då. Djup och höjder, eller på att säga, djup och dalar. Och, ja, det är helt enkelt, jag vill bara rekommendera den för alla människor som är utåt intresserade för natur och trädgård. Men jag, som sagt, ser inte sådär, jag kan inte observera ting sådär som den som vi skulle prata om nu, Jean-Henri Fabre. Den franska entomologen som man kanske kunde kalla för alla tiders största entomolog om man ville skryta. Det är min favorit bland alla naturforskare egentligen. Ja, det finns ju flera, men låt oss säga att han är... Ja, Linné står i en annan klass. Men Fabre som specialist på insekter, det är en mycket märkvärdig företeelse. Han var ju alltså... Redan han var 6 år så började han titta på skalbaggar, står det i hans biografi, med eldhåg. Och det övergav han aldrig. Han föddes 1823 och dog inte förrän omkring 1919, tror jag. Han blev mycket gammal. Och hela tiden levde han bara för insekter. Och om dem har han skrivit 10-20 böcker som heter Souvenir entomologique. Jag tror det finns lite på svenska och det känner du till det. Entomologiska minnen om insekter, alltså insektsforskning. Och det har sagts om honom, jag ska citera här vad de har skrivit om honom. Materlink, som själv inte var så dålig på att skriva om insekter, hans bok om bin är ju världsberömd. Han säger så här: Henri Fabre är en av vår tids mest betydande naturforskare och samtidigt en rent ut vidunderlig diktare, detta ord taget i dess egentliga och sanna betydelse. Med diktare menar han då att Fabre skrev en sorts poesi i sak som är oförliknelig. Inte ett ord fel, inte ett ord i onödan. Inga lyriska skildringar. Men då märker man att han blir gripen av sitt ämne och liksom rusar iväg. Men det är alltid på något vis behärskat ändå. Han hejdar sig innan det blir dåligt, eller innan det slår över. För att återgå till honom, hans liv och sådär. Han var ju fattigmansbarn och ingen människa kunde förstå var han fick sitt intresse ifrån. Han föddes av en väldigt fattig fransk mångsysslare kan man kalla det för, som försökte sig på lite av varje och misslyckades överallt. Och växte upp i otrolig fattigdom. Och förblev fattig, ja, hela, det blev han väl inte. Vi ska komma fram till det. Så småningom så fick han i alla fall gå i skola och olika skolor. Men vart han än kom, han var visserligen väldigt intellektuellt begåvad. Så han lärde sig lätt till exempel latin och grekiska och matematik och allting sånt där. Men hela tiden så var det insekterna som dominerade, så att han skötte sig inte så bra i skolorna. Han fick inte något gott anseende.
Men hur kom han så långt i skolan att han fick läsa latin och grekiska om hans föräldrar var fattiga?
Ja, det är svårt att förstå, för att det står i biografin att han kom in på ett seminarium. Det var väl kanske katolskt, jag vet inte så noga hur det ligger till med det. Jag har inte satt mig in i det. Mm. Men det var alltså små skolor kan man säga. Mm. Inga sådana där École Normale och Supérieure och vad det heter. Inga sådana finesser. Mm. Därför, det var ju det som låg honom i fatet sen också när han skulle tas med akademikerna i Frankrike. Du vet hur det är med dem. Mm. En sluten cirkel. Sluten kast eller vad det heter. Nej, han klarade sig något sånär. Och så småningom, han fick en friplats på en skola, minns jag. Normalskola, vad det betyder i det här sammanhanget. I Avignon var det. Mm. Kommer jag ihåg nu. Och så småningom så blev han då, fick han en anställning som lärare. Flera anställningar som lärare, dåligt betalt, så han knappt kunde leva. Och så gifte han sig tidigt också, han var bara 21 år eller något sånt där, och fick barn i långa rader. Så att han förde en oerhörd kamp mot fattigdomen, och så blev han sjuk. Han var på Korsika och tittade på insekter, och där fick han en sorts klimatfeber och blev dålig. Men så hade han kom i alla fall fram på något vis. Han skrev någon uppsats som väckte viss uppseende hos fackmännen, alltså entomologerna, det var min sektor förstås. Och så fick han en plats på ett museum, naturhistoriskt museum i Lyon. Och det var förstås inte särskilt bra betalt där heller, utan han fick slita och kämpa och hade inte tid med sina egentliga forskningar, va? För en John Stuart Mill, den stora engelska filosofen, kom att bli uppmärksam på honom och lånade honom pengar. Mm. Så att han kunde göra sig fri och köpa den här lilla jordlappen som han skriver om så vackert. Det var 1878. Och jag ska ta och läsa upp vad han skriver om den jordlappen. Den kallades Arma. Det är ett dialektord som jag inte alls vet någonting om. Och det var 1878, ja. Så här. Det var detta jag önskade mig, skriver han. En stump jord, ett stycke jord som inte var särskilt stor, men inhägnad för att inte allmänheten skulle kunna komma in. En övergiven, öde, solsved jordfläck, gynnad bara av tistlar, getingar och bin. Här kunde jag, utan rädsla för att bli förstörd av förbigående, undersöka amofila och sväx och ge mig hän till det vanskliga samtal där det frågas och svaras på experimentets språk. Det är inte lätt att inrätta ett laboratorium på öppen mark när man är pinad av bekymmer för det dagliga brödet. I 40 år har jag med outsläckligt mod kämpat mot livets små plågor. Men nu har det så innerligt åtrådda laboratoriet äntligen blivit färdigt. Jag ska inte försöka ens att berätta vad det har kostat mig av uthållighet och oupphörligt arbete. Det har kommit, och med det kanske vad som är ännu viktigare, lite arbetsro. Jag säger kanske, ty jag släpar fortfarande på några länkar av galärslavens kedjor. Men min önskan är uppfylld. En smula sent i livet, ni mina härliga insekter. Jag fruktar faktiskt att fikonet har erbjudits mig på den tid då jag börjar sakna tänder att tugga med. Ja, det är lite sent. Börjans ändlösa horisont har skrumpnat in till en låg och kvävande välvning som blir snävare och snävare för varje dag. Och så vidare. Men där var han alltså lycklig på den här plätten, därför att där trivdes ju de här insekterna som han älskade över allting. Och där anställde han sina experiment. Det beskrivs hur han låg i solgasset. Man kunde se honom ligga där i timtal med rumpan i vädret och ögonen, blicken klistrad vid ett litet hål där en liten stekel höll på med sitt arbete. Och så ordnade han då experiment. Han var ju, apropå det, apropå att titta så där, så tycker jag alltid när man ser de här fantastiska naturfilmerna i tv nu för tiden, vad hade inte han kunnat få ge för att se det, för att få se något sånt, va? Mm. Kunna filma en insekt och spela upp den baklänges och framlänges i ultrarapid och sådär för att se vad det egentligen händer. Han såg ju mycket nog ändå. Han såg ju alltså på det riktiga sättet, inte som jag, så det är lite för
mänskligt. Vad var hans styrka då? Hans bidrag till det mänskliga vetandet?
Ja, det var hans outtröttliga iakttagelseförmåga och hans förmåga att experimentera, att göra enkla men slagkraftiga experiment. Han till exempel var den första som kom på att spyflugorna inte lägger ägg på kött som är inslaget i papper. Han gjorde många experiment med det, för han trodde att det är klart att om det luktar så lägger de väl ägg på vad det än är. Men det gjorde de inte när det var inslaget. Och därför menar han att det var ett enkelt sätt att komma ifrån de här larvangreppen, fluglarvangreppen, att svepa in allting. Och det började de göra. Mm. Fåglar och sånt där, mojs. Men alltså, han var fullständigt outtröttlig, han var skarpsynt och han kunde dra slutsatser. Allt detta som en annan inte har. Va? Mm. Det är så avsett. Och samtidigt hade han hela tiden den här kärleken till allting. Och det är ju det som gör den verkliga forskaren och skiljer honom från amatören och svärmaren.
Bengt Anderberg, favoriter, det brukar man ju vanligtvis säga om sådana figurer eller fenomen som man tycker om, men om man läser och funderar så mycket som du, då kan man ju också skaffa sig favoritfiender. Det är vissa väsen som är så sammansatta att det finns någonting som lockar, skrämmer och lockar och tjusar. Och så finns det något annat som är riktigt rysligt man tycker illa om. Och om jag förstår rätt så är både för Sara Lidman och dig Martin Luther en sådan riktig utmaning.
Ja, det var lustigt att Sara tycker att Luther är en utmaning. Hon är ju allvarligare än jag, allvarligt sinnad människa. Jag älskar och hatar Luther, fastän på mitt mera ytliga sätt kanske. Det jag faller för är väl naturligtvis alltid hans språk, hans oerhörda mästerskap. Naturliga och i viss mån odlade mästerskap, språkliga mästerskap.
Är det tyskan du talar om, ja. Är det bra översatt också?
Jo, det är klart, Gustav Vasas bibel, om man ska ta, man vet ju inte hur mycket Petri plankade där av Luther. Ja, en hel del antar jag. Men om man ser till exempel på senare tider, det har kommit ett Lutherlexikon här om året som är rent gräsligt. Det har bara blivit frimyckleri av alltihop.
Du har mycket lexikon, men att du har ett Lutherlexikon.
Jo, det är en översättning av ett tyskt. Det är alltså ett utdrag av Luthers skrifter om lite av varje. Ja. Och det här är en översättning av ett tyskt sådant lexikon, och den är gjord av någon fullständigt illiterat person som har tagit bort allt det väsentliga. Och det väsentliga i Luthers språk är det grovt monumentala, det eldiga, det bullrande, det groteska. Du hör vilka adjektiv man får ta till för att karakterisera honom. Mm. Han är som en stor fors som sveper med sig allt. Och dessutom kan man ju gott säga att han är helt enkelt det tyska språkets far. Och mor och onkel och allting. Mm. För honom fanns ingen tyska egentligen. Ja, det är klart det fanns någon sorts... Det var ju han som gjorde det till ett riktigt språk ändå. Mm. Det kan man gott säga. Men så har han då det här avskyvärda. Det hänger ihop, det är samma baksidan av samma sak, va? Det grova, det innefattar också råheter. Hans fullständiga obarmhärtighet mot samhällets olycksbarn, tjuvar och till och med fattiga bönder. Du vet hur det gick när bönderna gjorde uppror då, 1524. De stödde sig i viss mån på honom, va? För han var ju en rättfärdighetens förespråkare, trodde de. Och då tog han genast rasande parti mot dem, för de här hemska förstarna och deras fasansfulla landsknektar. Och sen mot judarna, var inte han klämt ur sig mot judarna? Han delade alla sin tids grösta fördomar. Vad har han inte skrivit för hemska, ohyggliga saker mot judarna? En hel bok som heter Mot judarna och deras lögner. Bra skriven, som allt annat. Och som han rasade mot troll och jävlar och allting sånt där, va? Samtidigt som han skriver så oerhört vackert och fint om himlen, va? Han är den enda teolog jag vet som har tagit in djuren i himlen, visste du det? Jo då, det ska finnas. Det var kanske i viss mån för att han tyckte så mycket om sina barn, och när han berättade för dem hur det skulle bli i himlen så skulle de alltid få ha med sina favoritdjur där, hundar och katter. Och han skriver så vackert också, han kommer igång då, va? Man märker det, att insekter kommer också att finnas där, och inte bara sådana här snälla, trevliga fjärilar sånt, utan alla sorters, men de kommer inte att lukta så illa. Det är så fint och rörande på något sätt, va? Mm. Och likadant när han skriver om musik och sådär, man blir alldeles till sig. Mm. Man förstår. Men så då...
När han skriver om mat och sexualitet, det är
jo,
men då tilltalande.
Märker man, jo, visst, men då märker man ju också asketen i honom. Va? Eller detta, man vet ju aldrig vilket som var hans rätta natur. Han uppfostrades ju så vansinnigt hemskt galet. Det var väl, många säger ju att det var i hemmet som han fördärvades. Mm. Han fick så mycket stryk och han misshandlades på alla sätt. Men sen så kom han ju i kloster och det visade sig då att han hade tydligen anlag för askes. Han släppade med sig den här skuldkänslan som vi alla har som en någon sorts black om foten, mer eller mindre tung, den föds ju med tydligen. Och den var så övermäktig hos honom så att han hatade, kan man säga, sitt eget kött väldigt mycket, utan att han var packad förstås, och det var han ju titt och tätt. De här boksamtalen, de bär ju tydliga spår av vinsällhet eller vad man ska kalla det för. De är ju roliga. Inte bara därför, men han låter samtalet flöda verkligen. Mm. Men han var väl i grund och botten mot alla sådana här njutningar, utom musiken, för att den kunde ju användas i andliga sammanhang. Jag har ofta undrat hur han ställde sig emot Cranach, som var en av hans anhängare, va? Den äldre, som målade sådana sexiga tjejer. Hur han ställde sig till de tavlorna, om man såg dem någon gång. Du har sett dem där, det var ju den tidens pin-up-tjejer.
Ja, det gick en utställning i Stockholm för något år sedan.
Alltså. Ja, ja. För att han var säkert en verkligt kluven människa. Det lockade och drog köttet och dess lustar. Och det andra var ännu starkare förstås. Och det hänger ihop med hans lidelsefullhet överhuvudtaget. Svart och vitt, eller rött och svart rättare sagt, allting. Men du hör att man engagerar sig när man talar om honom. Mm. Och sen är det ju... har han ju haft en sån oerhörd historisk betydelse som man kan inte, man kommer ju aldrig ifrån honom här i västerlandet. Det var ju för övrigt, väl så vitt jag förstår, en tillfällighet att det blev reformation. Om det hade varit en normal, vad säger jag, en förståndigare påve på den tiden, så hade de ju lätt kunnat komma överens, han och Luther. För Luther ville ju inte alls ändra på katolska kyrkan från början. Han ville bara rensa lite. Och det har ju gjorts många sådana försök, så att det hade inte alls behövt bli någon sån där våldsam konflikt. Han drevs mer eller mindre till den. Och det var ju mycket politik i det också. Det gällde ju kejsarval och sånt där. Kejsar Karl V skulle väljas och allt möjligt. Det var ju så väldigt intrasslat i Europa på den tiden.
Men det är lustigt när han i alla fall gör upp då med den världsliga makten. Och han gör, eller rättare sagt, han gör upp med kyrkan. På sitt sätt också med den världsliga. Ja. Men vad vi får sen, det är ju då en, framförallt i vårt land, en kyrka som är invävd i statsmakten. Vi får en statskyrka. Så kyrkan blir på sitt sätt dels underkastad kungen, men ändå så väldigt, väldigt mäktig.
Ja,
värre om man vill uttrycka så, än på den katolska sidan.
Tiden. Ja, det kan man gott säga. Och det är ju, Luther hade ju... när han blir medelålders och äldre, den tanken att det är som han stödde sig hos Paulus, som överheten som inte bär svärdet förgäves. Han ville att samhället skulle vara kristligt grundat och med en stark världslig makt. Som han använder själv bilden, han är väl den första som använder den bilden om myndigheterna som gäddor i karpdammen. Ja visst, för att fiskarna skulle vara snälla. Ja, och det är klart att det passade Gustav Vasa, Henrik den åttonde, sån här jäppar jättebra.
Det finns en lustig sak. Du sa att han tog med djuren också.
Ja.
I radion förekom för 20 år sedan ungefär en intervju med den kände messianisten, eller ska kalla honom, Molle.
Ja.
Du vet. Och då hade reportern frågat, han hade en hund med sig, är hunden också frälst? Och då hade Molle svarat ja på den frågan. Så att man kan, det kanske var ett hugskott från hans sida.
Ja, det var nog ett skämt, hoppas jag. Nej, men så resonerade nog inte Luther, som att djuren skulle kunna bli frälsta. Det har jag svårt att tänka mig, det skulle han tagit som blasfemi.
Men
ja, som en sorts adiafora, eller såna här saker som varken var onda eller goda, va? Men som var trevliga att ha. Så betraktade han ju vin till exempel. Det skulle nog finnas vin i hans himmel också. Mm. Och framförallt skulle han kunna spela luta där. Det är alldeles övertygad om. Mm. Nej, han var ju barn, ett stort barn på det sättet. Och det är en sympatisk sida av saken. Han dolde inte det heller. Som till exempel Erasmus, som hans...
Av Rotterdam.
Ja, just det. Han var ju verkligen inget barn någonstans. Han hade aldrig varit barn. Och Paulus, som säger att han har varit barn, han har aldrig... Han har inte en aning om vad barndom heter för någonting. Han har aldrig varit barn.